Igår när jag stod i denna talarstol och talade lite grann om generationsklyftor så visade det sig att jag uttryckte mig otydligt, för det var någon syster som undrade om avsikten med det jag sa var att återinföra hemmafruarna. Men det var det inte. Hemmafrun är en olycklig konstruktion i den meningen att en kvinna som är hemma ända tills barnen är vuxna har ju så att säga sen förlorat sin livsuppgift när barnen flyttar hemifrån. Det är ingen bra lösning. Det var inte det jag pläderade för. Men jag pläderade för att kvinnan skulle kunna vara hemma några år om hon så önskade. Och det jag tog upp var istället att visa att väldigt mycket av det som genomförs i samhället och som kallas omsorg, för det är ett fint ord, det drivs med förakt. När man plötsligt fick för sig att man skulle ha hemmafruarna stående och montera förgasare på Volvo istället, så öste man förakt över hemmafruarna för att få ut dem ur deras kryphål så att säga. Och det är någonting som jag vill uppehålla mig lite grann vid idag också. Det som kallas kärlek men drivs med förakt är aldrig kärlek. Jag har roat mig med att läsa lite grann i Bibeln om just begreppet förakt. Och det har vi ju snuddat vid några gånger nu de här dagarna. Jesus som blir ringaktad i sin hemstad. Och så har jag ställt mig frågan, kan Gud förakta? Är Gud en föraktfull Gud? Svaret är nej. I alla sammanhang där det står att Gud föraktar, så har människan börjat. När människan föraktar Gud, eller den människa som föraktar Gud, bemöter Gud med förakt. Men Gud är inte föraktfull. Gud tar aldrig initiativet till förakt. Det finns inget bibelord som jag kan finna som talar om det. Och därför är föraktet någonting som alltid är utanför Guds rike. Om vi ska driva våra väckelser med förakt, förakt för de sovande eller förakt för de döda, så har vi redan ställt oss med båda fötterna utanför väckelsen. Se till så att ni inte föraktar någon av dessa små, säger Jesus. Och menar därmed inte bara kyrkans barntimmar, utan han menar överhuvudtaget de som har omvänt sig och blivit som barn. Vi ska slå upp i Romarbrevets första kapitel, den 28:e versen. Där kan vi se det direkt, hur det fungerar. Romarbrevet 1, 28 och 29. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud, lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt, så att de gjorde det som inte får göras. Uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. Människorna föraktade kunskapen om Gud, och Gud beskyddade mig inte längre människan för det föraktliga. Utan när människan föraktar, så prisges hon åt föraktet. Hon får det hon själv väljer. Men för oss gäller, vad vi än har gjort och hur mycket vi än sörjer över det vi har gjort, att vi kan frimodigt gå fram inför nådens tron. Ty på nådens tron sitter ingen föraktare. Där sitter Herren själv. Och han kommer aldrig att förakta dig. Det förakt du känner i sammanhanget är ditt eget, inte hans. Syndafallet är föraktets födelsedag. Människan åt av trädet och såg att hon var naken. och började förakta sig själv och sin omgivning. Hon hade föraktat kunskapen om Gud och hemföll nu åt föraktet. Det här har viktiga konsekvenser med sig. Nämligen detta. Vi har ju talat om barnuppfostran och gör det nu också egentligen. Om du vill ge dina barn en god uppväxtmiljö, så se till att den är fri från förakt. Det kan du inte i egen kraft, men du kan ha det som en bön. Herre, låt vårt hem vara fritt från förakt. Ty det som är föraktat, det är av människor, det är utvalt av Gud. Vi ska se i Första Korinthierbrevet 1:26. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Gud tar aldrig initiativet i förakt, men Gud utväljer konsekvent den som människor föraktar. Så har du blivit föraktad i ditt liv, så räta på dig. Du står så att säga längst fram i Guds kö, även om du står sist i människors. Det sista ska ju som bekant bliva det första. Det är fantastiskt. Det är härligt. Och när vi nu talar om förakt i hemmets lugna vrå, så talar vi naturligtvis om att förakta sina barn. Men det där tror jag vi har klart för oss. Att man inte ska vara hånfull emot sina ungar. Jag vill peka ut något annat. Nämligen att barnen tar stort intryck av samtalstonen mellan far och mor. Om far och mor respekterar varandra och håller varandra högt, så är det någonting som är oerhört hälsobringande för barnen. Därför att när de själva så småningom finner sin livspartner, så har de redan en förebild. Den som har fått en god hustru har undfått nåd ifrån Herren. Det är verkligen sant. Jag tror det är Ordspråksboken 16:22, men det kan du kolla själv. Och den fader som betraktar sin hustru som Guds största nådegåva ger ett gott arv till sina barn. Och den hustru som betraktar sin man som Guds nådegåva ger goda impulser till sina barn. I det här sammanhanget måste vi påtala kyrkans dystra, långa och massiva tradition av kvinnoförakt. För så får vi kalla det utan omsvep. Kvinnan är ett sämre kön som har mycket mindre lön. Det står inte i Bibeln och det är inte min uppfattning heller, men det är ju så i praktiken, menar jag, för säkerhets skull får jag säga det. Jeremia har ett lustigt ord i det 31 kapitlet som satt mycket myror i huvudet på alla maskulinteologer, för sådana måste ju också finnas. 31 kapitlet hos Jeremia. Maskulinist. teologer kanske, det ska jag inte. 22 versen, Jeremia 31. Sista delen av versen. Se, Herren vill skapa något nytt i landet. Det blir nu kvinnan som tar mannen i sitt beskydd. Och det har ju många feministteologer använt som sin stora språngbräda. Jippi, ett ord för oss med. Halva himlen är vår. Men det är oklart vad som menas med det här ordet. Låt mig ge en personlig tolkning. Bara några verser senare, i den 31 versen, talas det om att Gud ska instifta ett nytt förbund. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Och när Jesus firar nattvardsmåltiden med lärjungarna så säger han: detta är det nya förbundet i mitt blod. Nu är det så här med hebreiskan att man har ibland lite svårt att se om det är bestämd form eller obestämd. Det vill säga, det har man som regel. I hebreiskan står det: det är kvinna som tar man i sitt beskydd. Det kan vara en kvinna, det kan vara en bestämd kvinna, men det kan också vara kvinnan som kön. Alla översättningar är lika bra. Och jag tror så här, att när Jesus kommer i ringhet, har lagt av all sin härlighet och därmed i människors ögon är föraktlig och blir föraktad. Genom det föraktade kommer Gud att göra det som är något till intet. Då blir han också tagen i beskärm, i beskydd av dem som var föraktade, nämligen kvinnorna. Född av en kvinna, smord till konung av en kvinna. Om inte kvinnorna hade gått till graven på första veckodagens morgon, så hade det aldrig blivit fart på gubbarna, för de satt ju och suckade. Opraktiska som de var. Kvinnorna tänkte på: åh, vi måste gå dit och smörja kroppen och balsamera den ordentligt, och hur ska vi få bort stenen, men vi går i alla fall. Men gubbarna satt och tyckte synd om sig själva och hackade tänder och rörde inte en fena. Det blir väl nu kvinnan som tar mannen i sitt beskärm. Lustigt nog heter den kvinna som födde honom Maria. Kvinnan som smorde honom till kung heter Maria. Och en av de kvinnor som går till graven heter också Maria. Om det är slumpens verk eller inte, det vet jag inte. Nu är oss ju tiden lite kort, men vi ska gå tämligen rakt på sak och ta den text av alla som är, så att säga, kvinnoföraktets hörnsten i Nya testamentet, och det är 1 Timoteusbrevet 2, att kvinnan ska stå vid spisen och föda barn. Vi ska där läsa från 8-15 verserna. Första Tim 2:8. Jag vill att männen på varje ort ska be med renade, lyfta händer, utan vrede och utan förbehåll. Likaså ska kvinnornas prydnad vara ett anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande, inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan goda gärningar som det anstår kvinnor som vill gälla för Gud, för att vara gudfruktiga. Jaha, männen ska be och kvinnorna ska se oansenliga ut. Eller hur? Det är karar som översätter så. Det står förvisso att kvinnan inte ska se ut som hon doppat huvudet i en färgbutik, så att säga. Men det är liksom inte hennes utseende som är poängen med den här versen. Utan det är ord som översätts med prydnad här. Det är ett ord som också betyder ära. Och du kan förstå att det här är felöversatt av ordet lika så. Männen ska bedja med renade, lyfta händer. Kvinnorna ska lika så ära Gud. Och när de gör det ska de inte vara allt för krigsmålade, säger Paulus. Det behövs inte. Därför att när den heliga ande kommer över våra kära systrar, så blir de så vackra ändå. Så det är onödigt att slänga ut en massa pengar på sånt som liksom inte lägger någonting till det Gud har gjort. Men det är inte bara gubbarna som ska be. Det vet ju alla bönetanter i våra församlingar. Tänk om de började strejka. Det skulle gå rakt åt skogen. Gubbarnas böner kommer ju inte att räcka till. Och det undrar om de någonsin har gjort. Idag gör de det definitivt inte. Kvinnan ska också ära Gud. Och det är ju lustigt. Det här är maskulinistteologi. Ett stycke kvinnoförakt. Och ändå så är ju NT81 gjord med hög språkvetenskaplig svansföring. Det är inte så lätt att ta sig ur gamla fördomar. De har en märklig förmåga att klibba fast generation efter generation. Vi fortsätter att läsa. Kvinnan ska ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte, och inte heller att bestämma över mannen, utan hon ska hålla sig tyst och stilla. Ty Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som lockades, utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse. Men hon ska bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det är detta som jag kallar att stå vid spisen och föda barn. Och det är självklart att det är kvinnan som ska föda barn. Vi gubbar är ju lite dåligt utrustade på den punkten. Men här låter det ju nu som kvinnan bokstavligt talat är ett sämre kön. Och det är därför som hon ska tiga i församlingen. Men om vi nu verkligen tänker efter vad är det Paulus skriver, så blir vi ganska förbryllade. Han säger så här: det var inte Adam som lockades. Eller annan översättning: det var inte Adam som blev lurad, utan kvinnan blev lurad och förleddes till överträdelse. Det betyder alltså att Eva syndade så att säga i oförstånd, medan Adam syndade med berått mod. Han visste vad han gjorde och hon visste inte vad hon gjorde. Och eftersom Adam syndade med berått mod, så ska han vara församlingsledare. Det är alltså den teologi vi kommer fram till. Är ni med? Halleluja, ni är med. Det är inte så lätt att läsa innantill som ni märker. Det är en svår konst och en skön konst. Nej, Paulus menar förvisso något annat. För det är ju också så att Paulus levde ju inte som vi lärde, som vi lär att Paulus lärde. Han kunde mycket väl betro kvinnor med både det ena och det andra. Och vi ska slå upp ett, tycker jag, intressant exempel, Romarbrevet 16, de tre, fyra första verserna. Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Phoebe, som tjänar församlingarna i Kenkreai. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Kan ni tänka, nu skriver alltså Paulus till gubbarna i Rom. Och så säger han: nu kommer en kvinna här. Och hon håller kanske brevet i näven när hon kommer. Nu ska ni serva henne, säger han. Ty hon tjänar Herren och ni ska backa upp henne. Hepp. Vi fortsätter att läsa. Hon har varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar. Tacka dem. Priska var kvinna och Aquila var man, och de var gifta med varann. Och de tjänade Herren tillsammans, också genom att undervisa. Apollos till exempel fick en hel del undervisning av detta förnämliga, goda, gifta par. Och då var det inte bara gubben, utan det var bägge. Vad menas då med detta att kvinnan ska vara stilla och undergiven och allt vad det står i första Timoteus brevet? Jo, Paulus talar om skapelseordningen. Adam skapades först och sedan Eva. Och det betyder att det Paulus vill hålla fram, det är att det blir på något sätt något snett och onaturligt om kvinnan blir så aktiv att hon dominerar över sin man. Tittar man lite nogare på språket här, så i 12 versen 2 Timoteus brevet 2, att själv undervisa tillåter jag henne inte, så står det egentligen att själv hålla på och undervisa. Det är ett undervisande och undervisande och undervisande. Det betyder inte att hon aldrig får öppna munnen, men att hon på något sätt börjar tävla med mannen om vem det är som liksom ska stå mest på kommandobryggan, om det nu är en kommandobrygga. Om hon alltså liksom ska försöka köra om gubben, eller hur vi nu ska uttrycka det. Det blir konstigt hur vi än säger. Ni förstår vad jag menar ändå kanske. Då blir det något onaturligt. Då fördunklar man skapelseordningen. Men det betyder inte alls att kvinnan är ett föraktligt kön. Eller att kvinnan är ett passivt kön i Guds församling. Utan kvinnan kan mycket väl vara aktiv. Dock på ett sådant sätt så att det inte uppfattas som en respektlöshet mot hennes man. Och jag kan väl tänka mig att när det här kära paret Priska och Aquila, när de undervisade, så fanns den skapelseordningen synlig. Kvinnan har ju delvis andra uppgifter, och det är, för mig är det så att den här texten liksom talar om att om hon ska tävla så med mannen så att hon liksom som kön skrinlägger det som bara hon kan göra, nämligen att sätta nästa generation till världen, då har det gått snett någonstans. Kvinnan är inte en kar i kjolar, utan kvinnan är kvinna. Men det innebär inget yrkesförbud, så att säga, och inget kvinnoförakt. Och när vi nu liksom ser detta, det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse. Så är ju ändå den uttalade slutsatsen att mannen är församlingsledare snarare än kvinnan. Varför det nu då? Ja, det är ju inte för att kvinnan är ett svagare kön, utan för att mannen är ett svagare kön. Det starka könet är nämligen det svaga könet på grund av det starka könets svaghet för det svaga könet. Var ni med? Det var ett tag sedan ni fick kaffe nu. Det starka könet är det svaga könet på grund av det starka könets svaghet för det svaga könet. Vad var det som gjorde att David flippade ut? Svarade en kvinna. Och det var ju inte hennes svaghet, utan det var hans. Vad var det som gjorde att Salomo flippade ut? Ja, det var ju 1000 stycken. Han hade fått vishetens nådegåva och bar sig så dumt åt, så han skaffade sig 1000 stycken. Det är ju 999 fler än han klarar av. Inte därför att kvinnan är ett så farligt kön, utan därför att karn är en sån svag stackare. Det är ju ingen framtid att försöka bli storföretagare i pornografi för kvinnor. Men pornografi för män kan man ju sälja i parti och minut. Och det är ju mannens svaghet som avbildas här. Och lustigt nog är det ju så att Gud utväljer alltid det svagaste. Så är det på något vis så att mannen snarare än kvinnan har funktionen att vara ledare, så är det därför att han är svagare och bräckligare. Och kvinnan måste av hänsyn till denna sköra varelse ålägga sig en viss återhållsamhet, om ni förstår vad jag menar. Så läser jag aposteln Paulus. Och om någon har någon annan mening, ska Gud övertyga honom möjligen om något annat i detta ärende. Jag hade en gång själavårdssamtal med en kvinna som hade det väldigt svårt med kyrkans tradition av kvinnoförakt. Och så sa hon det att jag blir alltid så arg när jag ser i Bibeln att kvinnan ska räknas som oren under menstruationsdagarna. Så här går jag omkring en vecka i månaden och är oren. Jo visst, sa jag. Men det är bara därför att gubben ska låta bli. Det är ju återigen för mannens svaghets skull som kvinnan räknas som oren under de dagarna, för att hon ska få vara i fred. Det är en rent praktisk åtgärd, det jag är övertygad om. Ta det inte så hårt, kära syster. Utan ära och älska och vörda din Gud. Och låt den inbördes respekten mellan man och hustru få vara det klimat i vilket barnen växer upp. Därför att barn som har vuxit upp i en miljö av förakt, även om de inte blir föraktade själva, de lär sig att förakta och hamnar därför i självförakt. Mycket av det vi kallar dåligt självförtroende är produkten av föräldrar som utväxlat förakt över köksbordet. Håll din hustru i ära och håll din man i ära. Respektera dem också i deras skröplighet, kanske i deras svekfullhet, därför att du ger något gott i arv till dina barn. Nu ska vi tacka och be. Herre, lovad vare du som aldrig föraktar annat än när vi börjar. Du föraktar vårt förakt, Herre, men det är också det enda. Du möter oss med nåd och barmhärtighet, med ömhet och frid. Herre, vi ber att du ska rena oss från föraktets alla effekter och att hemmiljöerna som vi lever i ska vara respektfyllda och inte föraktfyllda. I Jesu Kristi namn. Amen.